Det finns ju en del kyrkord. Ord som vi hör ofta. Vi sjunger de orden. Men man är liksom inte riktigt säker på vad de betyder. Och så kanske man har varit med länge i kyrkan. Och så tänker man att men nu kan jag ju inte fråga vad de där orden betyder. Det är som att det förväntas att man liksom ska veta vad de betyder. Och ett sånt ord är Hosianna. Hosianna. Vad betyder det egentligen? Och Hosianna är ju det här ordet som folket ropar när Jesus rider in på den där åsnan som vi hörde om i Matteus evangeliet som Ulrika läste. Men varför gör de det? Varför ropar de Hosianna? Och vad betyder det egentligen? Det är det som dagens predikan kommer att handla om. Och ordet finns ju som sagt i många av de här texterna som vi läser i samband i advent. Och när vi läser om när Jesus rider in i Jerusalem. Han sitter upp på en åsna. Och det är en ganska märklig inresa in i Jerusalem. Han kommer in i den här staden som någon sorts bakvänd kung. Alltså det går ju på något sätt tvärs emot alla andra maktdemonstrationer när han liksom väljer att rida in på en åsna. Och det där beskriver hur Jesus kommer till världen i tjänande och i ödmjukhet. Istället för att komma i makt och med ett skräckvälde. Han kommer på ett annat sätt. Han kommer underifrån. Och så ropar folket när han kommer. Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och de här orden, de är hämtade från en bön som finns i Gamla testamentet. En bön som är skrivet ungefär 1000 år före den här händelsen när Jesus kommer inridande in i Jerusalem. Och Bibeln, den är ju uppdelad i 2 tydliga delar. Dels så har vi Gamla testamentet som kommer först, som handlar om allt det innan Jesu födelse. Och så har vi Nya testamentet som är från Jesu födelse och framåt. Och i Gamla testamentet så finns det en stor bönbok och en sångtextbok som heter Saltaren. Och det är där i Saltaren som vi hittar det här uttrycket. Ordet Hosianna som är en bön i sig själv. Och det här ordet betyder rädda oss nu. Snälla, rädda oss. Och det är som ett sorts utrop, ett tydligt rop på hjälp. Hjälp oss, rädda oss. Lite som en person som kanske har ramlat i vattnet och håller på och sjunker. Hjälp! Det är vad det betyder. Hosianna. Och det här med andlighet i vår tid är ju lite lurigt. Därför att ofta så beskrivs det som någon sorts tillägg till det vanliga livet. Någon sorts extra smak eller det ska vara liksom en liten touch av det osynliga, den osynliga världen som på något sätt ska läggas till våra liv. För det är så andlighet beskrivs i de här tv-serierna som har blivit någon slags egen genre. Livet på andra sidan, eller det okända. När man går in i ett hus och funderar på om det spökar i det här huset eller inte. Jag tror ni vet vad jag menar. Det har ju liksom blivit som en egen industri med både tidningar och tv-serier. Men med Jesus funkar det inte så. När man ropar Hosianna och vänder sig till Jesus, så ber man om hjälp. Inte för att få någon slags liksom liten andlig smaktillsats i sitt redan rätt välfungerande liv, utan man ber om hjälp med de djupaste problemen i livet. Och den bönen kopplar ihop Gud, hans godhet och hans kraft med mina djupaste behov. Och när man ber den bönen så tar Jesus en på allvar. Och vi kommer att komma tillbaka till det. Men då är frågan, vilka är de där djupaste problem i en människas liv? Och jag tänker att det där kan ju naturligtvis beskrivas på massvis av olika sätt. Men jag skulle vilja göra ett försök. Och för det första så tänker jag att ett av mänsklighetens djupaste problem har med skammen att göra. Känslan av att inte räcka till. Att inte vara nog. Att inte vara älskvärd. Och det där med skam, det handlar om vem man djupast är. När man liksom får för sig att man inte är värd att älskas. Att den man är inte duger. Och så är det ju naturligtvis kopplat också till vad man tror att andra tycker och tänker om det. Och när man ropar sitt Hosianna, hjälp mig, för att få hjälp med sin skam, då ropar man till. Jag vet inte om du tror på det, men jag tror på det. Att då ropar man till den som på djupet känner oss fullt ut och älskar oss fullt ut. Jag vet inte om du känner igen den där känslan när man i sin yrkesroll kan gå runt och tänka så här att snart spricker bubblan och så begriper de att jag inte kan det här. Har ni varit med om det någon gång på sitt jobb eller i andra sammanhang att om de bara visste, då skulle de aldrig låta mig vara här. Snart kommer de på mig. Och den där känslan att om människor förstod vem man verkligen är, då skulle man inte få vara med. Och i den här frågan, när du ber Gud om hjälp med din skam, så är ju grejen att bubblan spricker. Och han älskar dig ändå. För han vet på djupet vem du är. När du själv blir chockad över en del attityder som kanske kommer fram i ditt liv. Och så tänker du, Gud kan nog inte älska mig. Så är det ju inte så att Gud blir överraskad. Han har ju vetat om hela tiden att du är bärare av de attityderna. Han känner dig helt och fullt. Och är ändå för dig. Han är inte ute efter dig. Han vill inte trycka ner dig. Utan han vill bota din skam. Och det andra som jag tänker att vi måste säga någonting om. Och då kanske du tänker, ja, det där ska kyrkan alltid tala om. Och då säger jag, ja, det ska kyrkan tala om. Och det är att vi sliter med vår skuld. Vem ska förlåta mig när jag har gjort fel? Hur ska jag komma till rätta med min skuld? Och för några år sedan så hörde jag, det var en ateist som var med i ett samtalsprogram eller en slags debatt tillsammans med troende människor. Och så frågar debattledaren honom, men är det ingenting som du saknar som du tänker att du är lite avundsjuk på de här troende människorna för? Och då säger han så här. Jo, det finns en sak som jag är avundsjuk på. Och det är när jag är riktigt tacksam. Då vet inte jag vem jag ska tacka. Jag är utlämnad till mig själv. Och jag tänker att detsamma gäller skulden. Vem ska hjälpa mig med min skuld? Ni vet, i ett sånt här rättsväsende, där kan man ju klaga till en högre instans. Om man har blivit dömd i tingsrätten så kan man överklaga i frågan i nästa instans. Och om en högre instans friar, då gäller ju inte längre tingsrättens dom. Då står liksom den högre domen över en lägre. Och när man vänder sig till Gud, då vänder man sig till tillvarons högsta instans. Han står liksom över alla och han ska väga hela världen. Och det är honom jag vänder mig till och säger, hjälp mig med min skuld. Hjälp mig med min synd. Oavsett vad du har gjort. Oavsett vad du bär på för hemliga eller offentliga misslyckanden i ditt liv, så kan Gud ensam ge dig ett helt rent papper innan du går ut härifrån idag. Han förlåter dig din synd och han säger, vi börjar om från början. Inga hakar, inga baktankar, han bara skänker dig förlåtelse om du ber honom om det. Och det tredje som jag tänker att Gud måste hjälpa oss med och som vi ber om när vi ropar hjälp, det är våran hemlöshet. Kanske har ingen tid som nu varit så rotlös. Var är man egentligen riktigt hemma? Vem är det som ger mig ett tydligt rotsystem i, liksom, i en värld och en tillvaro som den vi lever i just nu? Där vi hela tiden är på väg någonstans. Där vi aldrig riktigt stannar upp. Där vi har svårt med närvaron därför att vi flackar runt både själsligt och kroppsligt och fysiskt. Vem ska ge mig min djupaste tillhörighet? Och när Jesus beskriver det här med vad det är Gud hjälper oss med, så beskriver han det i bilden av att det är en familj som återupprättas. Han berättar om sonen som har brutit med sin familj och som får komma hem igen. Och när han gör det så står den här längtande fadern där. Inte med förmaningar, inte för att trycka ner, inte för att klassa ut. Utan han springer honom till mötes för att han har längtat så efter att den förlorade sonen ska få komma hem. Och det här är en bild av vad som händer när Gud botar vår hemlöshet. Okej. På tal om det här med att sjunka då, som jag var inne på förut. Hur tar man emot en livboj? Jag har aldrig hållit på att drunkna, så jag har aldrig varit med om det där. Men frågan är, hur tar man emot en livboj? Om du ligger i vattnet och skriker hjälp! Och så ska du ta emot den här livbojen. Och så ska du ju liksom försöka få den runt dig. Och ett tips är, ska du komma igenom det här hålet, då måste du släppa din 65-tums platt-tv. Du kommer inte att klara att få igenom den. Det är för att det är för trångt. Du kommer också att få skippa stolthet, bitterhet, självgodhet, det nyrenoverade köket. Allt det där ni vet. vi tänkte skulle bota vår hemlöshet, som vi tänkte skulle hjälpa oss med vår skam. Vi försöker imponera på människor som egentligen inte är viktiga för oss, med grejer som inte kan bota. Och när du ska igenom det här hålet, då behöver du släppa dem. Och Bibeln kallar det här för omvändelse. Att man liksom säger, det här har jag levt för. Det här har jag följt av i min famn. Allt det där som jag har jagat, allt det där som jag har satt mitt hopp till, allt det där som jag har byggt mitt liv runt, nu släpper jag det. Och så tar jag emot räddning. Det betyder inte att sluta ta ansvar, tvärtom. Men det betyder att jag erkänner att det här, allt det här, kan inte bota min djupaste skada. Jag släpper det och så tar jag emot räddning ifrån Gud själv. Hosianna, hjälp mig. Om man ligger i det där vattnet och dessutom kanske har hamnat där just på grund av sitt självcentrerade liv, då kan man inte krampaktigt hålla fast vid det. Det ligger liksom i sakens natur. Det är det självcentrerade livet. Det är liksom skadan. Det är alltihopa det där som har snärjt mig, som gör att jag ligger där jag ligger. Så släpp taget om det som aldrig har gett dig rötter. Som inte på djupet har botat din jakt på en frisk identitet. Som kanske har dövat samvetet över att du inte är så god som du önskar. Men som aldrig på djupet har lyckats bota din skada. Allt det där som du har jagat efter. Släpp taget. Och var med om det som så många människor före dig har varit med om. Nämligen att Gud själv rör vid dig och sakta men säkert börjar bota din djupaste skada. Din skam, din skuld och din hemlöshet. Hosianna-ropet är ett rop på hjälp. Men så länge man är full av sitt eget så fattar man inte poängen. Varför skulle jag ropa där? Och så hör jag människor säga gång på gång, kristen tro, det är en krycka för de svaga. Jag fixar mitt liv ändå. Till dig har jag bara en sak att säga. När du tröttnar på det, då väntar han på dig. När du inte orkar där längre, då är han där. När du nått vägs ände i din längtan efter rötter, efter ett liv som bär, efter ett hem, efter godhet, efter tillhörighet, så kommer han att höra ditt hosianna-rop eller din flämtande viskning. Och jag tror inte att det finns någon i hela tillvaron som tar dig på så stort allvar som Gud gör. Det är för att han ser dig jämt, han lyssnar till dig. Också när du själv har svårt att lyssna till dina egna signaler så hör han dig. Han väntar på dig, men han kommer aldrig att tvinga dig. Och jag tror inte att det är en slump att du är här idag. Jag tror inte heller att det här är en gudstjänst som bara är en god tradition. Det är det. Det är fantastiskt med de här sångerna. Och texterna och partyt och festen och ljuset. Men främst så är ju det här en gudstjänst. Det är en kontaktyta mellan dig och den Gud som har skapat dig. Och han söker dig. Han slänger livbojen i din riktning. Och du är myndig nog att välja själv. Antingen duckar du för den Eller också släpper du det som ändå inte hjälper dig och så tar du emot. Och vi lever ju i en tid när liksom den spik som man hela tiden slår på är rädsla. Vi skrämmer upp varandra och populisterna skrämmer oss. Det har aldrig varit så här illa som det är nu. Vi ska vara rädda för en massa saker. Och det beror på vart i världen man bor, vad man ska vara rädd för. Vi ska vara rädda för syrier, vi ska vara rädda för mexikaner, vi ska vara rädda för muslimer. Ja, det är väldigt mycket vi ska vara rädda för. Och mitt enkla budskap till dig, det är att kyrkans rungande förkunnelse är precis det motsatta. Du behöver inte vara rädd. Visst, det finns gott om skäl att vara orolig. Världen är galen. Människor med dålig människosyn och dålig impulskontroll får allt större makt. Och prognoserna för den här planeten är rätt dåliga. Och några av de mest djävulska konflikterna man kan tänka sig rasar i världen just nu. Men mitt budskap är inte att skrämma dig. Tvärtom. Jag vill påstå första advent 2017 att världen är i trygga händer. Världen är i trygga händer. Därför att Gud sover aldrig och han hör varje hosianna-rop. Och han kommer att överleva alla galna makthavare. Den Jesus som steg in i världen, som delade de tuffa villkoren att vara människa, som predikade fred och frid och betjänade omvärlden tills han till och med gav sitt liv. Han är ju inte död, det är ju våran tro. Han lever, han är uppstånden ifrån det döda och han sitter i hela tillvarons kontrollrum. Det är han som har den egentliga makten. Och när du ropar Hosianna, Herre hjälp mig, så är det inte vem som helst som lyssnar. Det är han som äger all makt och all barmhärtighet på samma gång. Och genom åren så förändras det här uttrycket Hosianna. Det börjar med att betyda Herre, hjälp mig. Men så småningom så blir det en sorts hyllningsrop snarare än en vädjan. För när de här människorna står i porten i Jerusalem och ropar Hosianna, så är det ju någon sorts hyllningskör. Du är den som räddar. Du är den som räddar. Det blir ju mer ett påstående än en bön. Och min bön avslutningsvis är att vi i Betaniakyrkan sakta men säkert skulle få ta dig i handen och lotsa dig liksom från en stilla skepsism till att så småningom kunna utbrista: jag har gjort ett livsförvandlande möte med Jesus och det förändrade allt. Han visade sig vara den som kunde bota min djupaste skada. Min bön och min önskan är att du skulle få vara med om att kanske gå ifrån den här tveksamma, darrande bönen Herre hjälp mig om du kan, till att säga ja, han kunde och han gjorde det. Han räddade mig. Gud är inte ute efter dig. Han vill ditt bästa. Han är inte arg på dig. Han vill dig väl. Han vill bota dig. Han vill omsluta dig. Han vill bära dig. Men för att du ska kunna ta emot det, släpp det du har i händerna. Vänd dig mot honom och säg, nu litar jag på dig. Så får vi se vad som händer. Och jag tänker, välkomna med på den upptäcktsresan när Gud botar din och min skada.